Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Den evige Faderns härlighet och ära ska vi betrakta i köttet fördol. Gud ligger lindad som ett barn i krubban. O kom låt oss tillbedja. O kom låt oss tillbedja. O kom låt oss tillbedja Kristus och Gud. Jag tackar Herre för att vi ännu en gång denna juldag får samlas för att lyssna till ditt ord. Det ord som är ande och liv och som är det enda som kan föra oss till salighet och evigt liv. Hjälp oss att ta emot det i trogna hjärtan. Hör denna vår bön för Jesu och frälsarens skull. Amen. Ja, ni som är lite äldre, ni kommer säkert ihåg en mycket populär sångare och viss diktare som heter Tore Skogman. Han skrev en gång och lanserade en sång på 60-talet som hette Ett brev betyder så mycket. Det blev en ganska populär sång, folk gick omkring och nynnade den här. Brev betyder så mycket. På den tiden så skickade man ju skrivna brev. Det fanns inga möjligheter att sända mail eller sms. Och ungefär vid samma tid så gick det Kungliga Postverket ut med en annonskampanj där man också hade en slogan: ett brev betyder så mycket. Det var ju naturligtvis avsikten att öka intäkterna till Postverket. De ville få svenska folket att skriva mer brev. Vilket genomslag den här kampanjen fick känner jag inte till, men det kan säkert Ingvar Adrianson redogöra för. Men hur är det egentligen med brev? Betyder de så mycket? Ja, många brev som vi får betyder inte ett smack. Vi kanske inte ens öppnar dem, utan vi går bara förbi soptunnan när vi hämtar posten och så droppar vi ner det där. Det var inget av intresse. Många brev kastas utan att ens bli öppnade. Men en del brev kan betyda väldigt mycket. Det kan ju handla om betydelsefulla saker i våra liv. Det kan faktiskt vara mycket avgörande. Och orsaken till hur betydelsefullt brevet kan vara, det hänger ju ofta samman med vem som är avsändare. Dessutom kan vi säga att ett viktigt brev innehåll ger mottagaren information om en speciell sak eller händelse. Det kan handla om allvarliga saker från myndigheten till mera glada saker om ett stort arv efter fast det klara i Amerika, till exempel. I viktiga brev så finns det ett huvudbudskap. Det är det jag vill komma till. Det mest betydelsefulla brev som någonsin har skickats ut i världen har också det mest betydelsefulla avsändaren. Brevets avsändare och författare är ingen mindre än Gud själv. Och här finns också ett huvudbudskap, nämligen frälsningen i Jesus Kristus. Vi lär ju att allt Guds ord är viktigt. Och det är helt rätt. Allt Guds ord är viktigt därför att det är sant och det är helt utan någon som helst brist. Men i hans brev till oss så finns det det som är direkt avgörande för oss. Livsviktig information. Visst är det viktigt att känna till att Gud har skapat världen av ingenting. Det tror ju och vi känner det. Och visst är det viktigt att känna till den bibliska historien om Adam, Mose, David och alla profeterna. Viktigt att känna till Paulus och Petrus och Johannes, ja, alla apostlar och evangelister. Men hörni, viktigast av allt är att känna honom som alla dessa tillsammans vittnar på. Gud har i sitt brev till oss använt sig av olika personer. Profeter, apostlar och evangelister. Och lägg märke till att alla dessa vittnar om frälsar. Profeterna, de pekar fram emot vad som skulle komma. Medan apostlar och evangelister pekar på vad som redan har, det som nu har kommit, vad som har inträffat. 700 år före undret i Betlehem så berättar profeten Mika om vad som skulle hända där. Och vid samma tid så berättar också profeten Jesaja samma sak. Jesaja, som även redogör för vad som ska hända med Jesus drygt 30 år senare, hur han ska lida och dö för oss alla. I vår evangelietext så har vi lyssnat till hur det gick till vid Jesu födelse. Men nu ska vi en stund stanna inför vad Jesaja har sagt om honom som ligger där i kroppen. Vi följer helt enkelt uppmaningen från herdarna om att gå in till Betlehem. Herdarna sa till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Vad var det som de hade fått veta? Jo, att idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias Herren. Långt, långt innan händelsen i Betlehem ägde rum så var den ju bestämd. Och den var bland annat förutsagd, som jag sa tidigare, hos profeten Mika. Där heter det: men du Betlehem, Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dag. Men i tanken svindlar det lilla barnet i kroppen, om han heter det. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dag. Och därför kunde ju också Jesus säga till judarna: jag är innan Abraham fanns. Abraham hade levat 2000 år före Jesus. Och likaväl så kunde Jesus med full rätt säga: jag är, jag fanns innan Abraham. Vår predikotext från Jesaja-boken, det ger oss en fantastisk inblick i vem barnet i krubban är. Jesaja börjar med att säga att det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Hörrni, vem var det som sa till judarna: jag är världens ljus? Jo, det var Jesus. Det var han som ligger där i kroppen. Och det som tror på honom, säger profeten, det gläder sig som man gläder sig i skördetiden, som man jublar när man delar byte. Jesaja han vet vem som ligger i krubban. Och i verserna 6 och 7 så ger han förutsättningen för den frälsning och den frid som övergår allt förstånd, nämligen Messias ankomst. Det heter herradömet, vila på hans axlar. Och enligt evangelisten Matteus så heter det att Messias har all makt i himlen och på jorden. Jag har all makt. Åt mig är given all makt, säger Jesus. Han är ingen mindre än Gud hos oss, eller Gud med oss i Malmö. Han är ordet som blev köpt, som vi läser hos Johannes. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Han är under. Ja, hela hans väsen är ett under, inte bara hans födelse. Som vi sa tidigare, hans ursprung är av evighet. Och han utför det mest fantastiska under. Han gör vatten till vin. Han låter lama gå. Han ger döda hörsel och han ger blinda deras syn. Han botar sjuka och han till och med uppväcker döda. Barnet i krubban heter under. Han heter också rådgivare, eller underbar i råd, som det står i den gamla översättningen. Messias vet vad som är rätta och lämpliga råd i absolut varje situation. Hans ord är ande och liv, säger. För så hade bankerna folk som kallades för rådgivare. Men de var så dåliga rådgivare så de fick inte heta det längre. Utan de skulle kallas för säljare, vilket var mer rätt benämning på dem. Tydligen de sköt sig nu på senare tid, för nu såg jag igen att man har lärt att kalla en del för rådgivare. Nåväl, så är det inte med Messias. Han heter rådgivare och det kan ingen ta ifrån. Hans råd kan du också absolut fullkomligt lita på. Och hans allra viktigaste råd till dig och mig och alla det är: omvänd er och tro evangeliet. Det heter också om honom att han är mäktig Gud. Messias, han är inte bara sann, verklig människa, utan samtidigt är han också Gud, den mäktige, ja den allsmäktige. Han har all makt att lägga under sig allt. Han styr hela skapelsen. Och det gör han med sin mäktiga hand. Det som evolutionisterna tror är resultatet av en slump, det är den mäktige Gudens visa och outgrundliga ledning. Var fanns du evolutionist när han la jordens grund, som Herren frågade Jobbing? Var fanns du när han bestämde hennes mått? Har du sedan dina dagar började befallt dagen att gry? Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste på höjd? Evolutionisten, han har ingen makt. Han är bara död och han är blind i sin otro och förnekelse. Men vi vet vem han är som har mätt vattnet i sin kupade hand. Som har tagit mått på himmelens vind med sina utspända fingrar. Det är barnet i kroppen. Det är han som heter mäktig Gud. Han är också evig fader, säger Lisa. En evig fader. Messias försörjer och han beskyddar de sina, som en far beskyddar sina barn. Men med detta en evig omsorg och kärlek. Samtidigt som Messias är den evige faderns son, så är han också själv evig far. Obegriplig och ofattbar. Men han kunde med all rätt säga till Filippus: den som har sett mig har sett far. Han är också fridsfost. Han är inte en kung som skapar fred eller fred genom världsliga medel. Vi vet ju att i detta nu så pågår fruktansvärda krig och väpnade konflikter runt hela världen. Det är sannoliken varken frid eller fred på vår jord. Det är lätt att frågan infinner sig om inte Jesaja verkligen, om Jesaja verkligen hade förstått allting rätt. Hade han inte fel när han säger att som vår furste så är han vår frid och fred? Nej, hörni, varken Jesaja eller någon annan av profeterna eller evangelisterna eller apostlarna har lovat någon fred här på jorden. Vi instämmer istället med vad Jesus själv säger: folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Vi är inte lovat någon fred eller fred här på jorden. Och ändå så kommer Messias med fred. Men hörni, det är en hjärtats fred som kommer av vetskapen om att äga syndernas förlåtelse för hans skull. Det är en frid som kommer av att veta att barnet i krubban är rådgivare. Det är en frid som grundar sig på att barnet i krubban är mäktig. Och det är en frid som grundar sig på att ingen storm är så våldsam så att inte han kan stilla. Ja, det är frid som grundar sig på löftet om en evig salighet i himlen hos Jesus. Vår text slutar med orden: så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nittänskan ska göra detta. Det som är avgörande för Messiasrikets upprättande bestånd, det är Herren Sebaots brinnande kärlek, hans mittälskan. Den som tror på budskapet om Messias, att han har tagit på sig Guds rättvisa dom över synden och i utbyte för synden erbjuder alla människor sin egen rättfärdighet. Han tillhör Guds rike. Han tillhör Immanuels rike. Och han kommer aldrig under någon som helst dom, utan har övergått från döden till livet. Paulus sammanfattar detta så underbart i Romarbrevet, där han säger: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som tror på Jesus Kristus. Ett brev kan betyda mycket. Brevet från Gud till oss, det betyder precis allt. Och hur det blir läst och mottaget, det är faktiskt avgörande för vad vi ska tillbringa vår evighet. Nu vet vi vem barnet i krubban är. Han är den verkliga anledningen till varför vi firar jul. Gud som älskar syndare har kommit för din frälsnings skull. Gud som lovade att sända frälsaren från Davids släkt, han har hållit sitt löfte. Hörrni, låt oss alltid säga som herdarna sa till varandra. Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Amen. Och lova vår Gud och välsigna i evighet. Han som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod, är till ände och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen.